Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Kajan Andersson, journalist, författare och kroppsaktivist. Välkommen till Life with Kids-podden.
Tack snälla.
Hur mår du idag?
Hur mår jag idag? Har jag hunnit känna efter? Nej, men jag mår nog ganska bra, tror jag. Jag var på en pub igår och vi har pubquiz på torsdagar, så här vuxen dagis. Man får komma undan en liten stund och så får man sitta och svara på massor med frågor i 2 timmar. Så det var väldigt härligt. Och sen var jag uppe tidigt nu på morgonen och barnen skulle ha Halloween utklädnad i skolan. Så att vi har suttit med lite vampyrperuker och lite blod och grejer. Sånt det vaknar man av.
Fantastisk morgon.
Ja, den var intensiv.
Berätta, du är ju mamma. Hur gamla är dina barn?
Jag har 2 kiddos. Betty som är min minsting som är 7 och Alfred som är storkillen som är 9.
Mm. Spännande.
Gud, jag måste fortfarande liksom dubbelkolla mig själv när jag säger åldern, för det känns helt orimligt att det är deras
ålder. Det känns orimligt. Ja, ah. Jag vet, jag förstår. Jag har en 9-åring, en 5-åring och en 3-åring själv, så att ja, det gäller att ha
när man. Du har fullt upp du.
Jo, men det har vi nog alla vi föräldrar. Du, jag tänker att idag ska vi ju prata om något som så naturligt och samtidigt så komplicerat som våra kroppar. Eller kanske snarare vår relation till våra egna och våra andras kroppar. För det är ju där någonstans det börjar bli lite komplicerat, eller hur?
Verkligen.
Du, hur började ditt engagemang för dessa frågor? Frågor helt enkelt.
Frågan kring relationen med min egen kropp är ju en fråga som jag har haft sedan jag själv var barn, väldigt ungt barn. Jag var ett tjockt barn, ett överviktigt barn. Och är man det, speciellt under den tiden när jag växte upp, jag är född 84, så framförallt under 90-talet, början av 90-talet, bantningsvurmens era, så blir man väldigt medvetandegjord om att man har en kropp och att den ser ut på ett sätt. Också att det är ganska mycket fel på kroppen och saker man måste förhålla sig till och åtgärda och akta sig för och kontrollera. Så att lära mig att jag behövde ha en relation till min kropp utifrån kontroll lärde jag mig väldigt tidigt. Sen har den destruktiva relationen följt mig hela livet upp till vuxen ålder genom en massa olika svackor i både psykiskt och fysiskt dåligt mående och ohälsa. Och sen är det först nu på senare år, eller ska vi säga kanske de senaste 8 åren, som jag har börjat jobba fram en annan relation till min kropp utifrån ett kroppspositivt synsätt och förhållningssätt. Och hur jag sen har valt också att ta både de här jobbiga erfarenheterna av mina svåra år eller mina svåra perioder. Och den här nya vetskapen om hur man faktiskt kan förhålla sig till sin kropp och hur man kan jobba på att neutralisera synen på sin egen och andras kroppar. Och försöker omvandla det till kunskap som går att förmedla till andra. Så att jag håller ju fortfarande på liksom att lära mig lär mig själv att ha en hyfsat sund relation till min kropp. Och det är nog ett jobb jag kommer få hålla på med så länge jag lever, tror jag. Men det gör jag liksom med ena handen, och med andra handen så försöker jag samtidigt hjälpa andra och formulera strategier som andra människor lätt kan ta till sig för att kunna acceptera sina kroppar, sluta hata sig själva helt enkelt. Och leva lite drägligare liv.
Mm. Och det är vi många som är väldigt tacksamma för, ska jag säga. Och jag är så glad, Kajan, att du är här idag. För jag har så mycket jag vill prata med dig om.
Vad roligt!
Och du ska få hjälpa både med mig själv och mitt föräldraskap, tänker jag. Vi kommer prata om allt detta. Och vi ska också framförallt ägna tiden idag tillsammans åt att prata om dina strategier. Och alltså det här lite mer lösningsfokuserade, tänker jag. Men jag skulle ändå vilja... Jag skulle ändå vilja höra om hur det var för dig ändå. Alltså om du backar tillbaka i ditt liv. Alltså när började det för dig?
Jag kommer inte ihåg det i form av att det är en situation. Men jag kommer ihåg känslan. Och det är en känsla utifrån ett väldigt litet barns kropp. Och en väldigt diffus känsla. Så jag var för ung för att kunna sätta ord på det. Men den fanns där och jag tänkte det. Och det var så här, jag växte upp med föräldrar som var överviktiga, där jag också har alltid varit stor, blev sen tjock. Och hur det, mina föräldrar bantade liksom, därför att det var under den perioden när jag växte upp så var det man skulle göra. Inte bara om man var tjock, utan alla skulle banta. Det var en livsstil som var tilltalande liksom. För människor, det var så man skulle leva sunt. Man skulle hela tiden försöka späka sig och få i sig så få kalorier, så lite socker, så lite fett som möjligt. Och det här gjorde ju mina föräldrar, och jag växte upp med det vid vårat matbord, vid våra rutiner. Och sen när jag tillräckligt många gånger fick höra från min omgivning, om det var kompisar eller kompisars föräldrar eller personal på skola eller dagis eller mina egna föräldrar, när jag fick höra att min kropp var ju som mina föräldrars, det vill säga att den var tjock och den hade en stor mage och den var mjuk och dallrig, så var det ju lätt för mig liksom att anamma deras problemlösningar till det också, nämligen att stå och peka ut framför spegeln eller när man provar kläder hur fel det var, eller att det här kan inte jag visa upp för min kropp ser ut sån. Och därför måste jag äta så här, därför måste vi äta buljong innan maten för att mätta. Så det var liksom inte en specifik händelse som gjorde att jag blev helt plötsligt medveten om att jag var tjock, utan det var någonting jag liksom vaggades in i från precis alla håll. Och sen var det min verklighet helt enkelt. Ja, det var inte, på den tiden så fanns det inte något annat perspektiv än att man, om man var tjock, om man var fet, så skulle man skämmas för det. Och man skulle ägna all sin tid på att försöka förändra det här hemska som ens kropp var. Det fanns inga andra vägar att gå. Så att den, väldigt tidigt.
Det blev din identitet liksom, det var där du var.
Ja, men verkligen. Och det var ju också ett problem som var mitt att lösa. För det fick man ju också höra väldigt mycket, att ha en tjock kropp var ett misslyckande och det var någonting som man hade gjort fel. Det var inte bara sån man var, utan det var någonting äckligt som man hade skapat själv utifrån att man åt fel, rörde sig fel, var fel personlighetsmässigt, karaktärsmässigt på massor av olika sätt. Så det var liksom ett helt färdigt paket som samhället har byggt upp och som man ganska lätt levererar till personer som innehar de här kropparna. Och det spelar inte riktigt någon roll hur gammal man är, utan de finns barnanpassade också.
Hur påverkar det dig då? Hur tänkte du kring det? Hur liksom försökte du lösa problemet? Du pratade tidigare om ätstörningar. Eller hur liksom...
Precis. Men jag lärde mig att banta väldigt, väldigt tidigt genom mina föräldrar då. Och genom... Att det var så man gjorde, och det var så, alltså vi pratade ju om bantning när vi var 7 år liksom. Jag är ju barn idag också. Men bantning var ju liksom en del av det, men det som var den drivande motorn var ju kroppshatet som man på något vis som jag fick lära mig att renodla på något sätt. För det var drivkraften som skulle se till att man förändrades. Man fick aldrig någonsin bli nöjd eller acceptera eller vara snäll mot sig själv. För då minskade chansen att man skulle kunna förändra sig. Så det här kroppshatet fick man liksom göda på hela tiden. Vilket gör också att alla kommentarer, alla elakheter, all form av diskriminering eller mobbning eller liksom förtryck på olika sätt sög man ju åt sig, för att det gav näring till det här kroppshatsmonstret som man liksom då matade hela tiden. Också genom att, jag vet att när jag badade badkar liksom när jag var liten och som tjock, så såg jag till att jag satt och nöp på mig eller slog liksom med knytnävarna på kroppen, på magen, på alla ställen som jag tyckte var fel, så att jag verkligen också fysiskt skulle känna hur mycket jag hatade mig själv. Och det blev ju ritualer och procedurer som jag hela tiden gjorde och som nästan var det enda som gav mig ett lugn. Därför då manifesterade jag också för mig själv att nej, men jag vill inte vara sån och jag är inte nöjd och jag kommer inte ge mig förrän jag har förändrat det. Och det är ju en form av terror som man gör mot sig själv, som påverkar en på precis alla sätt och inom precis alla... i varenda fiber av den man är. Och då den typen av självhat att jag har lärt mig att jag alltid ska driva mig själv med ett hat är ju någonting som har varit det svåraste att förändra. Så att, ja, men det påverkar mig på precis alla sätt. Jag bantade väldigt mycket, gick ner väldigt mycket vikt under perioder när man växer som mest. När min kropp sa stopp till det till slut, den vägrade släppa från sig mer vikt, så gick jag aktivt in i en ätstörning. Därför att jag tyckte att det var ett bättre alternativ än att inte gå ner mer vikt. Eller än att bli tjock igen. Och hade väl någon bild av att jag skulle kunna använda ätstörningen som ett redskap. För jag tyckte mig ha kontroll på allting och jag ville ha kontroll över allting. Men så funkar ju inte ätstörningar, utan den tar ju över en och konsumerar en. Alldeles på egen hand. Så var aktivt sjuk i bulimi i väldigt många år. Ända upp till långt upp i vuxen ålder.
Går det att bli fri från det här? Eller bär det med dig den känslan som du hade då även idag, fast du har hittat verktyg att hantera den? Eller känner du dig liksom fri från det här idag?
Alltså jag säger ju att jag är ska vi säga, liksom frisk från min ätstörning. Frisk med citationstecken, därför att jag tror enligt min egen erfarenhet, upplevelse och också utifrån människor som jag pratar med, så är det någonting som man kommer tvingas förhålla sig till på olika sätt. Det är en psykisk sjukdom som är så kraftfull som en ätstörning. Det sätter sig liksom så långt ner i ens medvetande och agerar liksom genom väldigt snabba impulser. Genom väldigt snabba känslopåslag och tankemönster som blir väldigt invant. Så att jag tror att man kan lära sig att hitta andra sätt att agera på de känslorna och tankarna. Så att man inte agerar ut en ätstörning. Men att man kommer få lov att förhålla sig till den på olika sätt. Och det finns sätt att förhålla sig till den så att man kan leva ett friskt liv. Men att det här är en kamp som man kanske behöver ställa sig in på, att man kommer behöva ta för all framtid.
Och ja, och det är ju så mörkt att höra liksom, framförallt när man vet hur vanligt det är. Nu, för jag kan bara relatera till mig själv, och jag har inte gått så djupt ner som du har gjort, men denna vikt och kroppshets tror jag vi är nästan en hel generation som har. Ja, men jag är född 82, alltså vi är uppvuxna ungefär i samma tid, och jag tänker att jag har, alla mina vänner tror jag behöver förhålla sig på något sätt till sin, framförallt till sin kropp, men också till sin vikt. Liksom. För att jag tror precis som du säger att det hände någonting där i samhället med våra föräldrar, och framförallt kvinnorna då tror jag, men det är säkert även männen. Går vi åt rätt håll? Vad har hänt sedan dess, sen vi var små? Liksom? Du som har djupat lite i de här frågorna nu. Går vi åt rätt eller fel håll?
Jätteknepig fråga. Det är väldigt både och. Vi går åt rätt håll på flera sätt, till exempel genom den rörelse som jag jobbar med kroppspositivismen, som bara för en 10-15 år sedan var något som man inte kände till alls. Och där sakerna som vi pratar om och strategierna som vi lägger fram skulle varit helt otänkbara. Det är de inte idag, och vi är ganska många som jobbar med det och som når ut till en väldigt stor publik som kan ta till sig det här på olika sätt. Och också som hjälps åt liksom som kollektiv att skapa medvetenhet och lägger sina ögon på företag och stora organisationer eller reklamkampanjer eller direktiv eller vad det nu må vara, och se till att de faktiskt också ändrar den representation som de sätter fram, så att den inte spär på det här kroppshatet och den här smalhets- och hälsohetsen ännu mer. Så att, absolut, så händer det positiva saker där. Sen är det lätt att tro att, eller tänka att, ja, men under 90-talet och när vi hade den här minimjölkseran där allting skulle vara så fettsnålt och sockerfritt och smalt som möjligt, och där man liksom inte skämdes över att demonisera tjocka kroppar överhuvudtaget, utan att det var en allmän sanning att tjocka och feta människor är lata och äckliga och att det inte var något konstigt, så är det lätt att tänka, ja, men så har vi det i alla fall inte idag. Nej, men det är inte ett problem som har försvunnit. Det har översatts till andra saker. Så den här bantningshysterin då, som framförallt var då, finns kvar fortfarande, men man har döpt den till andra saker. Nu handlar det om ett hälsofokus. Man sätter in det i en annan kontext. Man använder precis samma redskap och precis samma budskap och påtryckningsmetoder att du ska vara smal och fit för att vara lycklig och för att vara en bidragande samhällsmedborgare i princip, och för att få olika rättigheter och sånt. Men man har liksom satt in det i ett rum där man intalar människor att det är för deras skull, så man liksom klär det här föraktet för människors kroppar med att, ja, men det är för att du ska vara lycklig och det är för att du ska må bra och det är för att du ska leva länge och få vara frisk och sådär. Så att man använder det här liksom hälsoalibit väldigt, väldigt mycket till att försöka dölja ett fettförakt som fortfarande finns. Och vi har också väldigt långt kvar att gå när det kommer till att synliggöra diskriminering på arbetsplatser, löneskillnader, alltså rent strukturellt så har vi en lång väg kvar att gå. Men jag måste ju säga att vi är på väg åt rätt håll, annars så skulle det ju vara helt hopplöst. Så det tycker jag nog. Och vi har andra utmaningar nu också i och med sociala medier och helt nya generationer som kommer, som blir uppvuxna med en influencerkultur och med en filterkultur som vi inte var i närheten av, där det är väldigt lättillgängligt för dem, både med jämförelsen, alltså sin egen kropp jämfört med andra, som vi också gjorde, men det de jämför sig med idag är kroppar och utseenden som inte existerar överhuvudtaget. Och jag menar, så var det för oss också med photoshoppade bilder och sånt, men nu finns de ju överallt, och det finns filter och appar som gör att du ser ut på ett sätt på sociala medier som är så långt ifrån hur din kropp faktiskt ser ut överhuvudtaget, som gör det extra knepigt. Så vi har ju andra saker vi måste jobba med, att vi hela tiden måste vara på tårna för att möta de problemen som det ställer till för unga, och som vi vet ställer till för unga med i form av kroppshat och ätstörningar, som ju fortfarande ökar och kryper ner i åldrarna.
Jag skulle bli lite lösningsfokuserade nu.
Skönt!
Ja, äntligen. Nej, men det finns ändå en jag tycker att det är viktigt att vi också djupar lite i liksom utmaningen och problemet. För förstår man inte, om man lyssnar på det här och man inte riktigt, ja, men jag är inte överviktig och inte mina barn, så då är det väl inget problem. Jag tänker det är viktigt ändå att vi förstår liksom problembilden. Men jag tänkte att vi går in på några specifika situationer ur ett föräldraperspektiv, så tänkte jag att du ska få berätta lite kring hur du vad du har för tips och råd och hur dina strategier ser ut då. Och då tänker jag att vi skulle börja med föräldrar till små barn, och då tänker jag kanske upp till 6 år. Jag läste i din bok här om att medvetenheten om skönhetsideal och hur man ska se ut börjar redan vid 4 år. Stämmer det?
Ja, det är en studie som har gjorts där man tittar på vilken uppfattning som 4-åringar har av just kroppsideal eller hur de här fyraåringarna uppfattar att kroppar ska se ut. Och, där de studieresultaten var otroligt dystra och mörka, där man visar att fyraåringar vet att flickor ska vara smala och pojkar ska vara muskulösa och att det absolut värsta du kan vara är tjock. Och sen är ju det, som sagt, den här studien tog upp fyraåringar, men vi vet ju också, har sett på många andra håll, att det kommer ännu tidigare än så. Bland annat genom samtal om barnkultur, liksom, att man vet att en tjock karaktär är på många sätt en sämre karaktär än den som är smal och sånt. Så att, absolut, det som är positivt här är att det kommer fram, att man faktiskt gör såna här studier, så att vi faktiskt kan få lite siffror på det som vi har vetat väldigt länge och kunna visa vilket ohyggligt problem det här är.
Mm. Men som förälder till ett litet barn då, upp till 6 år, vad kan man göra, liksom, tycker du, för att förebygga detta och för att försöka stärka? Och ska man prata om det här med sina småbarn?
Både ja och nej. Vissa saker tycker jag att man låter bli, hoppar över och pratar om helt och hållet. En sån sak är vikt. Vi har... Det är alldeles för laddat. Eller så här, i en utopi så skulle vi kunna prata om vikter, det skulle inte vara något problem. Det skulle vara neutralt och bara siffror. Men så ser det inte ut, utan vi vuxna och vuxenvärlden har laddat vikt och kilon och centimeter runt magen med så otroligt mycket värderingar som är så himla, himla laddat. Vikt behöver inte säga någonting alls om en persons hälsa eller hur man mår. Och därför menar jag att vikt är totalt oväsentligt att prata om. Men att prata om kropp och att prata om mående är ju det absolut viktigaste man kan göra. Och prata om rörelse och prata om mat och näring och det lustfyllda med att äta, alla de här sakerna är ju superviktiga grejer som barn behöver lära sig, inte minst att lyssna på sin kropp, vilket är en av de grundstommarna, tycker jag, som man väldigt, väldigt tidigt ska börja prata med sitt barn om, med vad kroppens signaler säger till en, så att vi lär oss. Det här är ju någonting som vi vuxna också behöver lära oss, men vi har fått lära oss att inte lyssna.
Jag känner att du pratar lika mycket till mig nu. Så.
Ja, men det är ju verkligen så. Alltså, vi har fått lära oss att sluta lyssna på våra kroppssignaler. Är vi hungriga så ska vi inte äta för vi ska hålla igen. Är vi trötta så ska vi trycka i oss lite mer koffein för att vi ska bara köra lite till. Håller vi på att gå in i väggen, ja, men då bara fokuserar vi om och så köttar vi på med lite pepp. Liksom. Vi har fått lära oss att stänga av de här signalerna. Våra kroppar pratar väldigt, väldigt tydligt med oss och säger saker på väldigt konkreta sätt. Och att lära sitt barn det väldigt tidigt. Alltifrån med när man pottränar och liksom så här, hur känns det i kroppen när jag är kissnödig? Hur vet jag det? Att kunna få sätta ord på det. När man sitter och äter, hur smakar saker på tungan? Hur är konsistenser? Att lära dem att ha ett kontinuerligt samtal med sin kropp. Hur känns det nu när jag är väldigt mätt? För mig så kan man som vuxen berätta att för mig känns det så här, det känns som att det är varmt i magen och det trycker lite och jag blir nästan lite trött och skön i kroppen. Så berättar min kropp för mig att jag är mätt, hur känns det i din? Och så får barnet liksom med lite hjälp kunna sätta ord på det och bara skapa ett så här medvetande om att min kropp berättar saker för mig och det den säger är viktigt och det är bara jag som kan känna det. Och då, där kommer vi in på integritet och allting med stopp min kropp. Att vill man kramas eller inte? Hur känner man själv? Okej, men min kropp vill inte det. Och då är det viktigt att andra ska lyssna på det. Mm. Och där kommer det också in med, när man pratar om rörelse till exempel, så har vi vuxna att, såklart, liksom, vi blir mer stillasittande och det är ett problem för vår hälsa generellt. Däremot så verkar vi stå helt handfallna kring hur vi ska få våra barn att röra sig mer. Och det blir väldigt mycket pekfingrar och tvång eller nästan i princip hot att om du inte rör dig mer nu så kommer det här hända eller du får inte göra de här sakerna om du inte har rört på dig eller så här. När det finns fantastiska sätt och enkla sätt att prata med sitt barn om rörelse på ett begripligt sätt, på ett lustfyllt sätt och som ger dem kunskap, men också liksom är pådrivande. Att prata om så här, kroppens funktioner. Men nu är vi ute och springer, du och jag. Och vi leker och vi busar. Jag som vuxen sätter ord på det. Jag tycker att det är så himla kul. Och jag blir alldeles pirrig och sprattig. Och jag vill springa ännu mer. Man blir andfådd. Man stannar upp och säger, oj. Titta, nu märker jag. Titta på min mage, hur snabbt det rör sig. Vet du varför det är? Jo, men det är för att nu känner min kropp att den behöver ha mer luft för att pumpa runt blodet. Och vi måste ha mer av allting och mer ork. Så då jobbar mina lungor ännu mer. Visst är det häftigt? Och nu ser jag att du börjar svettas. Vet du varför det är? Jo, men din kropp känner att den är varm. Och då vill den kyla ner dig så att du kan fortsätta köra lite till. Lära barnen att sätta ord på sakerna som de känner för att få veta vad endorfiner är, veta varför det känns så kul när man rullar runt i snön eller så att ge barn kunskaper på ett lustfyllt sätt, på ett uppmuntrande sätt, men som kanske då kräver lite mer av oss vuxna än att vi bara säger gå ut och lek i 45 minuter så får du komma in och ta det lugnt sen liksom.
Ja, precis. Så får du godis sen.
Ja, visst.
Ja, otroligt, otroligt viktigt. Men, och jag snappar upp nu. Att lära känna sin kropp och att lära känna kroppens signaler. Men absolut inte prata om vikt. Men även om man inte pratar om vikt så tänker jag de här små barnen, de snappar ju upp så jäkla mycket ändå. Liksom. Jag tänkte på det här om dagen när jag och min treåring satt och bläddrade i min telefon. För vi gick igenom massa bilder. Vi hade gjort någonting kul så vi för länge sedan vi skulle gå tillbaka och titta på någonting som vi hade gjort. Och hon älskar ju att titta liksom, på bilderna. Och då kröp hon upp hos mig när jag satt och raderade några gamla bilder. Och då raderade jag en bild av anledning till det, för jag tyckte att jag inte såg så fördelaktig ut helt enkelt. Det var ingenting jag sa till henne, utan det var ju någonting jag bara kände. Men hon ställde frågan, mamma, varför tog du bort den? Och då blev jag, alltså du var så fin där, sa hon. För att jag skrattade väldigt mycket, men av någon anledning, så jag såg ju inte det, utan jag såg bara min kropp, liksom, som bara kände att den där bilden vill inte jag ha kvar, utan jag hittade en annan som jag tyckte var mycket finare. Inte såg lika glad ut, men jag såg väl lite smalare ut kanske, rent, rakt upp och ner. Och då fick jag en tankeställare. Liksom. Hon tyckte att jag var så himla fin. Hon såg väl antagligen inte min kropp. Utan hon såg bara att jag såg glad ut. Så nej, även visst. Om man inte pratar om vikt så tänker jag att de snappar upp så jäkla mycket de här små kropparna.
Ja, men och jag brukar prata om det. Att vi ger barnen... Vi har en ganska förlegad syn på vad kommunikation och kunskapsförmedlande är. Att man tror att man måste sitta med en skolbok och förklara saker för ett barn, att det är så man ger kunskap. Men en sån här situation är ju ett klockrent exempel på det som jag brukar kalla att man ger barn pusselbitar, eller man kan kalla det aha-upplevelser eller liknande. När det är såna här små saker, vardagliga saker som vi gör, och vi gör hela tiden och inte tänker så mycket på det, och barnet kommer också se att andra vuxna agerar på precis samma sätt, för att vi har alla fått lära oss att man tar bort bilder som inte är smickrande till exempel. Så kommer ju barnet att lägga ihop ett och ett och förstå. Och få med sig ett helt paket med kunskap kring att. Nej men okej. De här bilderna när mamma ser ut så här. Så tycker hon att de måste försvinna. Det vill säga hon tycker att det är fult om man ser ut på det sättet. Kanske större. Och det är fint när man ser ut på det här sättet. Mindre. Och sen så kommer fler personer göra så i omgivningen. Och kommer befästa den här pusselbiten. Och liksom cementera den för barnet. Och då har det blivit en kunskap som barnet i sin tur tar med sig. Så att hela det här tankesättet går verkligen ut på att upptäcka det här levererandet av pusselbitar. Eller levererandet av den här liksom, dåliga typen av kunskap. Destruktiv typ av kunskap. Mm. Och helt enkelt göra på ett annat sätt. Så har du en sån situation hittat eller med hjälp av ditt barn då, som har visat dig att det här är en situation när du ger mig kunskap som jag inte förstår varför jag ska ha. Så kan man se till att här är det ett område där jag tenderar att göra på det här gamla sättet som jag har lärt mig. Då ska jag aktivt gå in och göra tvärtom. Så då går du aktivt in och lägger in. Du tar fler sådana bilder som ser ut på precis det sättet. Ni tittar på dem tillsammans. Du kanske till och med stannar upp vid en sån bild och kolla vad glad jag är. Det här bild, kolla vilka härliga färger det var i den här bilden. Och förstärker det positiva i dem för att uppluckra den här gamla kunskapen som du har fått lära dig att du ska lära vidare.
Just det. Och ytterligare en pusselbit till får ju mina barn när de ser också att, tänker jag, vid matbordet. Att mamma alltid äter en annan mat än vad övriga familjen gör. För att hon ska bli lite smalare än Det är tydligen väldigt viktigt för mig då och inte för resten av familjen.
Nej, men visst. Och det är ju genom det här sättet som vi... Alltså det är så lätt att sitta och förfasas över att fyraåringar vet hur kroppar enligt idealet ska se ut. Eller att väldigt, väldigt unga och små barn utvecklar ätstörningar och kroppshat blir vardagsmat för våra barn och unga. Och det är lätt att förfasas över och undra hur fan det har blivit så här. Mm. Men det är ju i precis såna här situationer när vi agerar som vi har lärt oss på ett kroppshatande sätt. Utifrån saker vi har lärt oss i ett ätstört samhälle. Det är ju genom det, genom alla de här små bitarna som de får med sig, de här små bitarna av kunskap, som de kommer att fortsätta att sätta ihop en kunskapsbild som är precis likadan som den som vi hade. Mm. Så det är ju i de här små situationerna som vi måste gå in och ändra på saker för att få ett annat resultat liksom.
Ja, och precis som du inledde podden med, att du å ena sidan kämpar med din egen liksom, förhållande till din kropp med ena handen, så försöker du också lära ut saker med andra handen. Precis samma sak gör ju jag alltså, i mitt föräldraskap. Å ena sidan så säger jag till mina barn att ni duger som ni är superfina, ingen ska någonsin få tala om någonting annat för er, och försöker bygga dem med självkänsla. Och med andra handen så sitter jag och raderar mina bilder, äter annan mat än familjen för att försöka passa in i någon egen norm liksom.
Ja visst.
Oh.
Nej, men, och det är ju också att alltså, vägen till att gå mot ett mer kroppspositivt föräldraskap är ju också en väg där man tvingas att förändras och syna sig själv. För att det går inte annat. Du kan inte vara en vuxen person med ett fullt utvecklat kroppshat som du ser till och fortsätter och nära och bevara. Och samtidigt bedriva ett kroppspositivt föräldraskap. De två går inte ihop, utan du måste hela tiden se till att sakerna som du gör för dig själv också förändras, för att det är i ditt agerande och ditt synsätt gentemot dig själv som de kommer att snappa upp saker. Så att det är verkligen någonting som går hand i hand. Sen så kan man ju ta rygg på ungarna, för att de är alltså så episka på det sättet att de ger en direkt feedback på vad som funkar och inte. Så vi ser ju att, ja, men som en situation med bilderna och din treåring, så berättar ju hon för dig på en gång att jag såg vad du gjorde där, och du gjorde någonting som jag reagerar på och som jag kommer börja fundera kring. Och sen så om du nu skulle göra precis tvärtom då och köta på lite mer med de här bilderna som du tycker känns osmickrande, så är jag ganska säker på att du skulle märka det väldigt fort och sen att hon ser vad du gör. Och hon tycker att det är en bra grej liksom.
Ja, men det är bra. Precis som att min kropp är tydlig mot mig, så är också mina barn tydliga mot mig.
Exakt.
Det är bra, jag ska använda dem lite mer. Men du, om vi kikar på de lite äldre barn då, tänker jag typ skolbarn upp till tonår ungefär. Då tänker jag, då börjar man ju bli lite mer medveten kring det här. Jag tänker på min 9-åring framförallt. Och hon, jag tror inte hon är så himla, och här är det ju väldigt olika såklart, hur mogen, när man mognar och börjar tänka lite mer och kroppen börjar förändras och sådär. Men jag tänker att hon är inte så himla liksom medveten kring kroppar, tror jag. Men för henne märker jag nu att det blir viktigare och viktigare att liksom passa in i gruppen, i normen. Och både framförallt socialt, men också vilka kläder man har på sig och sådär. Man vill inte sticka ut. Det värsta i hennes värld är att komma för sent till skolan. För då måste man öppna dörren och då tittar alla på mig liksom när jag går in.
Det
är liksom det värsta i hennes värld. Så jag märker ju att det här med att passa in och att vara en del av kollektivet och normen blir ju allt viktigare ju äldre de blir. Hur ska man tänka där, tycker du?
Nej, men så är det ju, och det är ju inte konstigt egentligen. Alltså det är ju en väldigt skönt att växa upp som barn, är ju en otroligt traumatisk grej. Inte nog med att...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Att ens kropp liksom förändras konstant, alltså i princip från månad till månad så händer någonting nytt, och detsamma händer med alla ens kompisar runt omkring, och sen så är det allt det här sociala som man också ska förhålla sig till på olika sätt, så det är ju super knepigt. Och jag tänker därför att det är väldigt viktigt att börja tidigt med att trycka stenhårt på att få in på olika sätt, åldersanpassat såklart, men alltså att man kanske tidigt börjar prata om att alla kroppar ser olika ut och det är precis så som det ska vara, och inte bara att man ser olika ut i jämförelse med varandra, utan att ens kropp också kommer att förändras och att det är precis så det ska vara. Den kommer bli större, den kanske kommer bli mindre, den kommer forma sig på olika sätt, den kommer må på olika sätt, att man hela tiden håller det ja, men färskt i huvudet för dem, för man vill inte att de går in i en pubertet till exempel och får den här, som är väldigt vanligt, totala paniken över att det händer saker med kroppen som man inte kan kontrollera. Mm. Och då får man den paniken och så går man in och försöker fixa det. Men i en sån situation när barnet väl har blivit större, så går det att prata om det här som vi med stora vuxna ord pratar om som skönhetsnormen. Och ideal, och hur det är en produkt av ett vuxensamhälle som framförallt vill tjäna pengar. Det vill säga att man kan prata om att det finns företag och det finns olika personer som har bestämt att en kropp ska se ut på ett speciellt sätt, och då är den bättre än andra, även fast vi vet att alla kroppar ser precis jätteolika ut på alla sätt som går. Men de här företagen och personerna, de vill ändå att man ska försöka se ut på ett och samma sätt, därför att om man försöker att göra det så kan de stå där och försöka sälja en olika lösningar och saker och sånt på vägen. Och kan man försöka då sen när man pratar med barnet få dem att förstå att det här är ett stort system som inte bara handlar om dem, utan att det här finns. Det är liksom ingen slump att de själva har tittat kritiskt på sin kropp eller försökt att likna kompisen som kanske är smalare och längre eller vad det nu må vara. Utan att de får känna att de förstår varför det är så här, för att det finns ett system utanför som hela tiden försöker få oss åt det hållet, att vi ska vara missnöjda med oss själva. Så att man på utifrån var ens barn är i utvecklingen och hur mycket man har fått in av det tidigare, så kan man sitta tillsammans och titta på till exempel modebilder eller i ett magasin, prata om hur kroppar retuscheras, hur det här idealet ser ut, och att det är någon som har bestämt i vår tid att idealet ser ut så här. Det finns också, man kan kolla på YouTube till exempel, så finns det videomaterial, jag tror också att det är, om det är Nordiska museet, som har ett material för att visa hur skönhetsideal har skiftat över tid, vilket kan också vara väldigt effektivt för också att känna, ge tydliga exempel för barnet att hade vi levt i en annan tid, Då hade du och alla andra försökt vilja se ut på det här sättet. För då var det så man skulle. Att man verkligen visar att det är en produkt. Att det bara är en idé och ett påhitt. Och sen är det också att det är barn rädda för att sticka ut på olika sätt. Eller att man vill se likadana ut. Så är det ju att det kommer. Det är ju en oro som grundar sig i någonting annat. Men till exempel är man rädd för att komma för sent för att alla ska komma och titta på en och sånt till exempel, så finns det en rädsla där om att göra fel, om att vara den som avviker, att inte få vara med, och då kan man prata om de sakerna för sig, och den rädslan för sig, att men vad händer om man sticker ut, om man gör någonting så att alla tittar på en, vad kan hända då? Hur känns det? Ja, det känns obehagligt, det kan jag absolut förstå, att någon tittar på en. Men att man bryter ner och visar att det inte är någon reell fara, att jorden kommer inte gå under av det. Men att man ändå bekräftar barnet i att man ser vad den riktiga rädslan ligger i. Så att vi som vuxna inte fortsätter att projicera alla de här rädslorna på kroppen. För att det, även om det tar sig uttryck så för barnet, så grundar de sig i någonting annat. Och fortsätter vi bara att prata om kroppen också, då förstärker vi ju bara den bilden av att ja, men så länge du ser ut så här så kommer du må bra. Eller om man sticker ut för mycket fysiskt eller utseendemässigt så kommer man må dåligt. Så att vi också pratar om osäkerhet och att ta utrymme och sticka ut på andra sätt. Att vara den som räcker upp handen och säga någonting. Vad är det som är läskigt med det? Eller vad skulle du tänka om en kompis gjorde någonting? Kom med en helt annan klädstil än precis alla andra. Vad skulle du tänka kring det? Okej, varför är det viktigt att alla gör på samma sätt, tror du? Och liksom föra de diskussioner om det. Men sen är det ju superviktigt att hela tiden pejla av vart ens barn... Alltså, om ens barn är med på noterna. Märker man att man tappar dem, så får man backa tillbaka några steg och vänta lite med liksom de där svårare frågorna. Och kanske nöja sig med att det är precis som det ska, att alla är olika.
Mm. Om man har ett barn som sticker ut, då, som ser ut utanför den här normmallen då, eller den normala kroppen, säger jag, och gör citationstecken i luften. Hur stärker man ett sånt barn?
Alltså min grundprincip är egentligen att vi behöver ha ett tillvägagångssätt och ett sätt att prata med och hantera barn som är på precis samma sätt oavsett hur barn ser ut i kroppen. Och det här grundar sig till exempel i att jag får frågor med, men hur pratar man om mat med ett barn som äter för lite? Hur pratar man om mat med ett barn som är överviktigt? Och där svaret är att vi ska ha ett sätt där vi pratar på precis samma sätt med båda barnen, för att vårt fokus ska hela tiden vara på alltså grundregler som vi har, med att man äter när man är hungrig, vi äter näringsrikt, i lagar man portioner, alltså som funkar åt precis alla håll. Och det gäller ju alla samtal, så att även samtal med barn som sticker ut. Vi säger att vi har ett barn som är överviktigt och vi vet att barnet kommer att få höra det från andra personer. Där ser vi till att hålla samma prat om att alla kroppar är precis olika. Jämföra det, inte bara hålla fast vid vikt, utan prata om längd, prata om hårfärg, hudton, hur kroppen fungerar och inte. Skostorlek, sånt som är saker som är väldigt, väldigt konkret. Med den enda skillnaden då att har vi ett barn som har en normavvikande kropp, som till exempel kan handla om att man är tjock, så trycker vi på extra mycket med, ska vi säga, de här positiva bitarna som vi vet att barnet kommer behöva. Mer styrka i sig själv, mer bekräftelse på att man är bra precis som man är. De här sakerna ska barn alltid höra, men barn som avviker från normen behöver det lite extra. De behöver mer ammunition och mer känsla av att jag får stå upp för mig själv och jag får säga ifrån när någon behandlar mig illa. Det är sådana saker som lätt slipas ner av ett samhälle som vill peka på att man gör fel eller är fel. Men grundregeln är att prata med barnen på precis samma sätt, helt oavsett om de har normkroppar eller normbeteenden eller om de avviker från normen på olika sätt. Men de som behöver det, punktmarkera med extra mycket boost liksom.
Om vi flyttar barnen ytterligare ett snäpp då, till tonåringen eller puberteten. Där är ju liksom allt pinsamt. Det kommer man ju ihåg hur det var. Och det sker ju också mycket förändringar i kroppen av biologiska skäl så att säga. Men jag tänker att det är väl också här väldigt vanligt att det växer. Om man nu har haft ett litet skevt förhållande redan innan, så kan ju det här växa och kan eskalera i den här tiden. Det här kroppsföraktet, eller kanske till och med utvecklas till någon form av självhat. Hur hanterar man det som förälder?
Går det så pass långt att man märker att barnet uttrycker ett självhat, så får man stanna upp och ta det på väldigt, väldigt stort allvar, för att då är det precis som du säger någonting som har byggts på under lång tid som man kanske inte har sett eller som helt plötsligt blir synligt, men det, man kan vara ganska säker på att det inte är någonting som har kommit från en dag till en annan, utan då är det någonting som har legat där och därmed också kunnat gro sig fast i barnet under en längre tid.
De har byggt kanske ett pussel. Liksom, de har fått alla sina pusselbitar.
Så är det ju. Och det är inte, loppet är liksom inte kört när de har gjort det. Men det är betydligt svårare att bryta upp pusslet när de har byggt klart det. Mm. Och lagt mycket tid på att lägga det och fokusera på motivet på pusslet. Än vad det är med några lösa pusselbitar. De kan vi lätt byta ut mot annat. Men när pusslet är färdigt så är det svårare. Och krävs liksom mer insatser. Och i en situation när ett barn är så pass stort så att man är tonåring och har ett levande självhat eller kroppshat, så får man också ta höjd för att saker som olika typer av självskadebeteenden kommer ligga väldigt nära till hands. Och i sådana situationer när man märker det så ska man direkt ta hjälp av de resurser som finns i samhället med samtal, med... Är vi inne på ätstörningsspektrat så har vi fantastiska organisationer som Frisk och Fri till exempel, som har anhörigstöd och coachning på olika sätt med hur man ska agera och sånt. Så att det är inte, har det utvecklats en ätstörning så är det inte någonting som man kan eller bör försöka fixa själv. Mm. Dels för att det är en sjukdom och kan inte vara vårdgivare till våra barn på det sättet och vi har inte den kompetensen. Men också för att det här är någonting som har byggts under väldigt lång tid och som kan... eskalera väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
För det är ju liksom med ätstörningar och självskadebeteenden och all den här typen, så är det ju, det tar sig uttryck på ett sätt, men roten till problemet ligger ju i något annat. Det finns ju en annan liksom ångestproblematik som är grunden, och det är den vi ska se till att inte tappa bort för att vi fokar för mycket på det som vi kan se och ta på, vikt eller mat eller träning eller...
Du Kajan, jag följer ju dig i sociala medier och jag såg att för ett tag sedan så på Instagram så ställde du frågan om kläder inför vintern. Som man tänker att det här tror jag eller tänker jag att jag inte kommer att kunna på mig för att jag är för tjock. Och jag blev så himla ledsen och så himla nedstämd av att läsa alla kommentarer. Jag tänker att vi behöver säkert alla med oss någonting sådär som, ja men det här borde jag inte ha på mig för jag är för gammal eller jag är för kort eller jag är för tjock eller sådär. Och alla har säkert sådana enskilda grejer. Men att se allas enskilda svar och enskilda hang-ups i en samlad bild gjorde något med mig på riktigt. Och detta var liksom ett inlägg av dig i ett stort flöde. Men det där satte sig i mig. För det jag noterade där då, bara som några exempel i ditt kommentarsfält, var att man tyckte att vinterkängor kan jag inte ha för jag har för tjocka vader. Vinterjackor går inte att ha när man har en stor rumpa. Polotröjor kan jag inte ha för att jag har ett för runt ansikte. Det är överhuvudtaget svårt med tjocka vinterjackor när man har liksom stor kupa över bröstet. Kortärmat går det inte att ha för jag har för tjocka armar, och skidkläder får jag inte på mig överhuvudtaget när man har former. Jeans eller tjocka, normaltjocka byxor är svårt när man har en stor mage. Och överhuvudtaget kläder med knappar eller randigt eller färgstarka kläder verkar också många välja bort. Och jag kände bara liksom, ja, det var många som skrev överhuvudtaget att de hatade vintern, för det finns inga kläder som man känner sig fin i eller som går att få på sig överhuvudtaget utan att känna sig som en mumin eller en barbapappa eller känna sig som ett tält. Och jag blev så himla, himla ledsen. Jag tänkte, vad fasen håller vi på med egentligen? Alltså folk kan liksom inte vara ute på vintern eller leka i snön eller ha ett aktivt liv under halvåret. För det finns inga ytterkläder som är varma nog att ha på sig, och de som man faktiskt får på sig, då har någon annan bestämt att det där borde inte du ha på dig. Då känner man sig liksom inte bekväm med det. Alltså, och bara tanken på att det där kanske är mina barn om några år som står där och känner att de inte ska ha på sig saker. Alltså det gör mig, alltså jag vet inte, det gjorde mig ledsen på riktigt. Vad tänker du kring det här? Det här måste ju du möta varje dag när du skriver i dina sociala medier.
Ja, men så är det ju, och det här är ju, nu hade jag gjort ett sånt inlägg då för kallare höst- eller vinterplagg, men jag har också gjort det nu tidigare på sommaren till exempel, med vilka kläder tycker man är är jobbigt eller svårt att ta i på grund av att man ser på sig själv med så kritiska ögon. Och det är ju minst lika fullt, helt oberoende av vilken säsong det är. Mm. Och det blir så tydliga, det är ju lätt att avfärda sig med kläder och hur man ska klä sig, att det är inte kanske den viktigaste saken när vi pratar om situationer där människor blir ätstörda och dör liksom, av den här kroppshetsen. Men det visar väldigt tydligt på vilka sätt vi begränsar våra liv och också på vilka sätt vi ser till att nära det här kroppshatet hos oss själva och det här självföraktet. Till exempel då i situationer där man står framför spegeln, provar kläder och har den här rösten inom sig själv att det där kan du inte ha, eller vad ful du ser ut, eller vad äcklig du ser ut, eller vad bred du ser ut, du kan inte visa dig ut bland folk så där. Du borde skämmas, det är bäst att du stannar in eller inte har på dig någonting. Det visar väldigt tydligt hur pass utbrett det här är och att det här är någonting vi, alltså vi har gjort så pass länge och så pass mycket att vi nästan inte reagerar när vi gör det själva. För precis som du säger så i princip alla håller på så här. Har den här kritiska kroppsskanningen eller kritiska granskande blicken av sig själv i spegeln. Men ska hitta fel och försöka gömma dem på olika sätt. Men när man läser vad alla andra skriver och helt plötsligt har en hel uppsättning av exakt alla kläder som existerar. Som man inte kan ha på sig, så blir det ganska tydligt att det här är en jätteskadlig grej som vi håller på med. Och som är en del av en självmobbning som naturligtvis påverkar oss på många fler sätt än att vi bara väljer att köpa ett annat plagg. Liksom. Det här handlar om att vi villkorar vårt värde som personer och som människor. Att vi utsätter oss för den här terrorn varje dag med att gå och leta efter fel i vårt utseende och i våra kroppar. Och liksom anpassar våra liv och vår vardag och vårt sätt att vara och leva ut efter det. Mm. Ut efter ett regelverk som vi inte har satt, men som vi tror att man måste efterfölja. Så att det här är liksom en sån sak. Jag har gjort några sådana inlägg och sen så försöker jag då se till att rota igenom min garderob och så tar jag på mig, med min tjocka kropp, tar jag på mig precis alla de plaggen som människor säger att man har svårt med, för att visa att det händer ingenting. Nej. Tar du på dig ett par tajta jeans eller tights där din nedermage syns väldigt tydligt genom tyget, så händer det ingenting. Nej. Det enda som händer är att magen syns. Mm. Och du kan känna dig helt fabulös eller asball i din outfit för det. Mm. Och det här är ju sådana saker som är positivt sett en av de enklaste sakerna att jobba med, därför att vi kan lära om vårt sätt att se på våra kroppar om vi blir medvetna om hur vi faktiskt håller på.
Ja, för mig blev det väldigt tydligt att fast jag inte har en aktiv ätstörning så är jag ändå inte helt frisk och fri i mitt sätt till min kropp ändå. Jag tror det var det som blev en sån stor ögonöppnare för mig.
Ja, och att det här regelverket är någonting som vi lyssnar på, som, att vi verkligen tror att något fruktansvärt ska hända om vi avviker från det. Mm. Alltså man kan ju verkligen se hur långt det har gått när vi tror att det kommer hända något riktigt illa om jag går ut med en kortärmad topp som en fet person med dallrande armar. Alltså hur långt den indoktrineringen av kroppshat har gått, när vi bara köper det utan att tänka, utan att reagera, och istället för att vara så här: det här är ju helt fucked up, det här tänker inte jag gå med på, jag går väl i vad fan jag vill, istället för att tänka så är den vanligaste lösningen att man, nej men ja, okej, jag tar på mig något långärmat istället. Att det är vårt vanligaste alternativ. Och det är där jag liksom bara vill så gå in och ruska om och säga, men vet du vad, nu gör vi revolt, nu gör vi tvärtom. Det här är inte ett regelverk som du mår bra av, eller som jag mår bra av, eller som någon mår bra av. Och det är ingenting som säger att vi inte kan sätta ett nytt, eller bara riva sönder det. Så att hitta sina sådana rädslor, faktiskt ta steget att agera precis tvärt emot vad de säger. Mm. Är det läskigt med bikini, köp en mindre. Köp en stringbikini och så går du i den. Och så ser du vad som händer.
Mm. Måste man älska sin kropp då?
Absolut inte. Det är att dels är att lägga ett fel fokus och för mycket vikt vid vilken relation till kroppen man ska ha. Att den ska vara positivt laddad i allting. Dels är det väldigt, väldigt svårt, men det blir också väldigt skört. För att det kommer vara situationer där du känner att din kropp sviker dig. Du kan bli sjuk eller skadad, eller att den inte... Att den verkar eller gör ont eller på något sätt liksom skaver i. Och att då säga att man hela tiden villkorslöst ska älska den blir ett... det är väldigt lätt att hamna i bakslag om man har det fokuset. Att däremot försöka fokusera kring att man ska acceptera. Och att inte värdera. Och att inte värdera, det gäller också att inte positivt värdera precis allting. Man behöver inte stå framför spegeln och leta efter saker som gör att... Ja, men i det här ser jag faktiskt ganska kurvig ut. Eller här blir min midja ganska smal. Om vi försöker ta bort det där värderandet helt och hållet, så blir det mycket lättare att hålla en jämvikt och en ganska neutralt förhållningssätt till sin kropp. Och kunna se den för vad den är. Att den har utrymme att förändras. Den har utrymme att bli sjuk eller göra ont, därför att det är så kroppen fungerar. Och den har utrymme att vara fantastisk och ta mycket plats och göra roliga saker. Men att den är... Att den är en kropp som får vara på ett spektra utan att konstant synas och värderas i bra eller dåligt. Eller lyckat eller misslyckat.
Kajan, det är dags för oss att avsluta. Jag tänkte ändå be om en sista sammanfattande tips och råd som du vill skicka med till föräldrar som vill ge vidare ett kroppspositivt budskap till sina barn.
Ett kort sammanfattande. Det här är hela anledningen till att jag har krystat ut allt i en bok, för att det finns så mycket. Att börja öva på att sluta värdera kroppar. Det är liksom det första steget, och i det innefattar liksom att inte kommentera andras kroppar. Inte kommentera sin egen kropp med den här tysta rösten inne i huvudet. Att man övar på att stänga av det och märka när man själv gör det. När man själv hamnar i diskussioner med andra, där man recenserar andras kroppar. Eller den är så jäkla snygg, eller oj, har du gått ner i vikt, vad fräsch du ser ut. Eller åt andra hållet. Att man bryter det och så hittar man andra samtalsämnen, andra saker att göra. Och sen utvärderar man det efter ett tag och ser, vad har det här gjort med min syn på kroppar? Vad har det gjort med min syn på min egen kropp? Så tror jag att de flesta kommer märka att det här icke-värderandet kommer skapa ett helt nytt, en helt ny frihet i sin egen kropp, som blir väldigt lätt att sen överföra till sitt barn. Det absolut viktigaste du kan göra i ett kroppspositivt föräldraskap är ju att agera ut de sakerna som du vet är stärkande gentemot din egen kropp. Och vara en förebild är ju så väldigt högtravande, men att kunna sitta och leva och leka och vila och ha roligt med sin egen kropp på nästan ett överdrivet sätt, för att visa ens barn att det finns de möjligheterna. Man måste inte vara kontrollerad och perfekt och uppträda på olika sätt och se ut på olika sätt i olika situationer, utan att våga ta ut de svängarna. Och för att komma dit så tror jag att man måste bryta den här värderingen som pågår hela tiden. Så det är inte en liten sak att börja med, men det är ett väldigt bra ställe att börja gräva.
Ja, och ett annat ställe att börja gräva, det är ju din bok Livsviktigt, som jag tycker är en fantastiskt bra bok, som är väldigt konkret och handfast i fler råd och tips, och om man vill hitta argument och samtalstips inför att man ska prata med sina barn till exempel, eller prata med sig själv. Kajan Andersson, ett stort tack för att du tog dig tid och var med oss. Jag har lärt mig jättemycket, både om mig själv men också i mitt föräldraskap. Så tack för att du ville vara med oss i Lafotidspodden.
Men tack själv, det var jättetrevligt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.